Vi vill bara tacka alla för att ni har varit en del av den här resan. Vi är uppe på vårt 100:e avsnitt.
Ja, verkligen. Stort tack, och vi ser fram emot 100 nya. Men det är sjukt kul, och det här är väl ändå en checkmark för oss. Så att, det är väldigt kul att vi är uppe på 100 avsnitt faktiskt.
Verkligen. Alltså, den genomsnittliga nystartade podden lägger faktiskt av efter sitt andra avsnitt. Så 100 är en bedrift.
Så är det. Så stort tack till er som lyssnar, och ni hjälper oss att driva oss framåt också, varför vi fortsätter. Så ni är en väldigt stor anledning till att vi gör 100 avsnitt.
Verkligen. Och som Lukas sa, nu kör vi 100 till och sen 100 därefter, och sen får vi se hur många det blir.
Jajamän. Så till avsnittet nu då.
Du lyssnar på Fotboll i fotboll, och vi sitter på en liten annorlunda plats.
Ja, vi är på resande fot, och det är återigen ett gästavsnitt.
Ja, det är bara ett fönster emellan oss till Tele2 Arena.
Vi sitter här på Globen Hotel tillsammans med vem då?
Noel Törnqvist från Mjällby AIF.
Ja, välkommen.
Tack så jättemycket.
Kul att vara här.
Kul att vara här.
Ja, tack. Härligt. Hur mår du? Kan vi börja med?
Jag mår bra. Sovit bra. Vi hade en liten aktiveringsträning på Enskede IP, och det var fruktansvärt kallt, men det känns som att solen har tittat fram lite, så det kanske blir lite varmare.
Sen. Hur var Enskede IP? Det var länge sedan jag var där.
Lite hård och lite ojämn kanske, för att beskriva det. Men ja, det funkar för aktiveringsträning.
Konstgräs, va?
Konstgräs.
Ja, snyggt. Vi börjar alltid med 5 simpla, yes, så att man bara får en liten inblick vem vi sitter med. Yep. Det hette 5 snabba, men nu är det simpla. Nu har vi spikat den, för det blir aldrig snabba.
Nej.
Podden heter Fotboll i fotboll. När du hör det, vad får du för tankar? Vad fotboll i fotboll?
Nej, men jag tänker att det är en podd som alltså snackar om fotboll, och lite exakt liksom, vad fotboll är och människorna runt om, och hur får en inblick i dem som liksom håller på med det med heltid egentligen.
Ja, kul. Okay. Snyggt. Ja, bra svar.
Verkligen. Det finns inget fel svar. Nej. Det är fotboll i fotboll, det är olika för alla.
Ja. En kul fråga.
Ja.
Snyggt. Vad ger du för tips till någon som ska bli målvakt?
Ja, vad är man för tips för någon som ska bli målvakt? Försök titta så mycket. Alltså, målvakt, vi har väl en lyxen skulle jag säga, att när man framförallt då, om man har olika målvaktstränare, tränar med olika målvakter, så brukar man liksom säga att man kan plocka lite från alla, nästan som en buffé hela tiden. Och ja, men de kör den tekniken, ja, då testar jag den. Och man har den, alltså lyxen skulle jag säga, att kunna testa och se och andra. Och sen passa, liksom hitta den stilen som passar dig bäst. Det är inte liksom så att alla kanske flyger ut och tar inlägg. Det är kanske någon som, men jag trivs bättre liksom på linjen, och just den att man kan titta och studera andra och sen då hålla på med målvaktsspel, för att du tycker det är det roligaste som finns. Liksom. Det är
väl på det. Den här buffén, vem har du snott mest av?
Ja, jag har ju...
Snott var vi.
Lånat. Nej, men jag hade ju Johan Wieland i Eskilstuna, och han har ju spelat på väldigt hög nivå, den högsta man kan, och mött de absolut bästa spelarna i världen, så han gav ju en mycket. Och sen så har jag, så det är väl den målvakt jag har tittat på när jag var liten, och sen får jobba med han i person. Så sen så tittar jag ju mycket på de absolut största ute i världen. Jag tänker då Buffon, som jag har gillat sen jag var liten.
Ja, bra, kul. Ja, verkligen.
Ja, känns lite standard dock att säga honom.
Men nej, det är mycket det är en Casillas.
Ja, man höjer mycket Ter Stegen, och det är Oblak, Courtois, Neuer också mycket. Det är Buffon, det är lite vanligt.
Ja. Nej, men det är typ allt han tillför med sin passion och sånt här. Jag försöker... Ja, jag tycker jag kan se mig själv i det här med personen och fira liksom nästan varje aktion och så vidare. Så att, ja, men det är väl Buffon så, och sen, ja.
Finns det någon möjlighet att du springer på Wieland här då? Han lär ju sitta på läktaren, eller?
Oh, jag vet inte var han bor, om han bor i Stockholm fortfarande.
Nej, okej. Okay. Jag tror han var på varje match. Det kanske jag som har helt fel inblick.
Han har varit på någon.
Ja, okej. Okay. Ja, men någon chans fint. Finns det då?
Ja, om han, ja, det skulle vara väldigt kul. Jag kan få skriva till henne för att kolla om han ska kolla Bayern, så får vi snacka lite.
Eller hur, det tycker jag.
Ja. Vi kan ju säga det, vi kommer ju släppa den här efter matchen, så det kan ju gå, man vet inte hur det har gått. Så vi sitter där inför matchen mot Hammarby då, i Svenska Cupen här i just sista omgången.
Och en liten tillbakablick till den här frågan, varför jag ställer den, är dels för alla som lyssnar och hämtar tips. Sen är det även så att jag själv ska försöka bli målvakt i 24-årsåldern. Vi ska göra en liten serie på vår kanal framöver som heter Är det för sent att bli målvakt? Och den är inspirerad av Malcolm Nilsson Säkvist, som ställde sig i mål när han var 18. Och är en av de bästa i serien ändå. Så det är en liten rolig grej bara.
Wow.
Ja,
wow.
Den får du följa.
Ja,
du
verkligen.
Kanske kan vara en del av den och ge lite betyg på mina matcher.
Ja, ja verkligen.
Ja.
Herregud.
Ja. Det startas i division 7, så det är, ja, det är inte kanske det mest utmanande. Men...
Nej, men... Ja, nej, det ska bli väldigt kul alltså. Jag har aldrig hört det innan. Ja. Alltså, det blir...
Jag spelar ju samma lag så. Jag tycker han gör, alltså han är ju drivande. Ja. Alltså, eller han är driven.
Snabbt nere alltså.
Ja, snabbt nere. Han gjorde en sjuk räddning på träningen senast faktiskt.
Ja, det händer grejer redan.
Han kommer ha bra start, lovar han.
Och nu har jag Noel som vapen här också som inspiration.
Ja.
Snyggt. Vilken är din favoritfilm eller serie?
Har du att det var en film freaken då?
Ja, nej, det är film. Alltså serie. Så här, jag har fastnat för en serie som jag kollade alltså, hela förra året. Det var i princip varje gång jag kom hem från träning, inför varje måltid. Alltså det var... Så det är The Blacklist. Den, okay. det är den enda serien jag så här, verkligen kan säga att jag följer slaviskt så här. Men sen så är jag ju film då, in i märgen. Alltså kolla film och när jag kan. Alltså jag tycker det är så mysigt att kolla film bara.
Om du måste välja en då?
Ja, men då är det Gudfaren-filmerna. Det är svårt att slå. Och sen Nyckeln till frihet, det är väl Nyckeln de två som. Ja, det är dock, måste jag säga. Det känns dock basic, för de har högst ranking på det här IMDb. Ja.
Men vet du, jag hatar när man säger, eller hatar, men man ska stå på sig om man tycker den är bäst. Ja. För den har ju högst betyg av
såklart,
en anledning.
Såklart. Ja. Jag, alltså, nej, den här Gudfaren, den här gamla, alltså så, det är charmigt på något
Vilken
sätt.
Vilken är favoritscenen? Är det när hästhuvudet?
Ja, den är svår att säga. Och sen, där, jo, den måste man, nej, sen så tycker jag den är mäktig där när, vad heter det, då när det är Al Pacino, när han har kommit ut då, och farsan, jag tror farsan har dött där, när han får reda på att hans bror har förrått honom där, när han... säger I love you Frido but ja jag kommer aldrig kunna förlåta dig eller något sånt där. Det är också det är känsligt.
Ja, den är klassisk. Ja, ja, snyggt.
Sitter som ett frågetecken, jag har ingen aning. Jag får kolla.
Har du sett dem?
Nej, jag har inte sett dem.
Oj, då har du missat något.
Ja, Nyckeln till frihet har jag sett faktiskt. Ja, men inte Gudfaren.
Mer än fotboll, vad har du utövat för sporter?
Handboll tills jag var 16.
Okej.
Okay. Älskar handboll, följer handboll fortfarande. Så nej, men det är väl det. Sen så höll man på så här, farsan höll på med hockey, så att det blev lite hockey när man var lite. Men jag lärde mig aldrig att stanna riktigt, så den tyckte skyddet satt för tajt, allt satt för tajt. Och nej, det blev aldrig riktigt min grej, så det blev fotboll och handboll rätt så snabbt.
Vad var det för position i handboll då? Var det i mål eller var det mitt sexa? Eller?
Mitt sexa, ja, det var det. Och ja. Mitt nio, ja. Men mest mitt sexa.
Ja, det ser. Ja. Ja,
hur många lag har du egentligen provspelat med?
Vad blir det? Det blir...
Det är ett par.
Ja, det blir... En, två, fyra stycken.
Hellas, Verona, Sampdoria.
Och sen Leeds och Watford.
Vad tog du med dig därifrån? Det är ju häftiga klubbar allihopa.
Ja, nej, det var väldigt... Alltså jag trivdes väl... Alltså jag tyckte det var alltså himla mäktigt alltihop egentligen. Förutom upplevelsen i Sampdoria. Det var inte riktigt så som jag hade tänkt mig. Det hör väl dels ihop med kanske hur man presterade för... Alltså alla de jag var hos, Leeds blev jag ju, alltså dit ju en gång till sen ju, för och så vidare, men sen så, då både i liksom Hellas Verona, Watford och Leeds, så var det så att de tittade på möjligheter, ja men skulle du kunna tänka dig att komma hit och hur skulle allting se ut runt omkring och vad säger familjen, så där var det liksom ändå, inte, jag skulle inte säga att det blev så långt att det gick till för förhandling, men alltså steget innan där i alla fall, förutom då Sampdoria, där blev det nästan bara, ja kul att du har det här, hej då, igen. Dels för att jag åkte på sån satans feber samma resedagen och det blev inte så bra, de kunde ingen engelska där. Alltså det var en upplevelse så sätt att förstå liksom att ja, men där ute är det kanske inte så superlätt heller ifall det inte flyter på som det ska. Men ta med mig mycket, alltså träffat några, liksom fått spela med några där som nu, till exempel han Udogie i Tottenham, ja. Han var ju i Hellas Verona under den tiden.
Ja, just det.
Så ja, lite sånt bland annat. Så det, ja. Ja, men det är väldigt roligt.
Fantastiskt, verkligen. Ja.
Destiny och Dodge. Alltså.
Ja, den är inte dålig.
Nej, verkligen inte.
Han var en av de få som kunde engelska.
Ja, det är så.
Ja, han var prepared för Tottenham. Alltså. Ja. Ja. Utanför fotbollen, förutom filmälskare, vem är du som person?
Väldigt familjär person. Ja. Väldigt bra relation. Det låter väl som att den är knackig. Men alltså väldigt nära min familj och mina äldre och sånt. Ringer och pratar med dem flera gånger om dagen. Och familjen varje dag flera gånger. Och ja, familjeman skulle jag beskriva det som. Som ja, älskar min familj mer än något annat.
Mm. Har du någon flickvän eller något sånt där?
Ja, flickvän.
Ja. Ja, så ingen Insta-DM efter det här?
Nej, nej, helst inte.
Håll dig borta. Ja. Snyggt. Och på plan, vem är det som spelar då? Eller som person på plan?
Ja, men det gör liksom allt för att vinna egentligen. Försöker väl samtidigt försöker väl alltid ha, alltså, ha respekt mot motståndare och sånt. För den vill, man vet ju hur jobbigt det är om det är någon som jävlar sig när man har förlorat. Så försöker liksom inte vara som själv. Sen om det har hänt någon gång får man be om ursäkt för. Men försöker vara liksom, ha respektfull mot domare, medspelare, alla runt omkring. Och sen försöker jag visa, spela med känslorna utanpå. För det passar min spelstil och hur jag vill uppleva som målvakt bra, tycker jag.
Mm. Ja, vilket häftigt. Vilket synsätt på att vara fotbollsspelare, att ha respekt till andra.
Ja,
att nej, inte vara så här, vinna, jag ska vinna till varje pris, att ja, men, gå runt med respekt.
Nej, men såklart, alltså, som du säger, alltså, självklart, man gör ju allt för att vinna, så är det, men sen så försöker man liksom samtidigt ja, ha respekt mot andra. Liksom. Det är ändå en viktig sak, tycker jag.
Verkligen.
Ja.
Mm. Har du alltid varit målvakt?
Nej, det blev när vi skulle spela, vad var vi, 11-12 år tror jag, så hade vi en sån här inofficiella SM i Lomma, då när jag spelade i Halmstad bollklubb. Så stack vår polare som spelade vårt lag, han stack till och började spela i BP, och hans tvillingbrorsa var vår målvakt, och han fick då bara hänga med liksom. Och då hade vi ingen målvakt, och då så frågade min tränare, min farsa, om jag skulle kunna träna Noel lite, för vi har ingen nu, för han var målvakt själv, farsan, så... Då blev det naturligt att fick träna upp lite där. Fick en, två matcher innan. Så gick det väldigt bra där. Men jag tyckte det var så roligt att vara utspelare. Så höll jag på att försöka så mycket. Men sen så tyckte de att jag var tillräckligt bra, antar jag. Så att då blev det permanent målvakt från 13-14 kanske.
Vilken ändå livsavgörande grej. Att någon flyttar och så blir det att du har...
Jag ser ju det som en sån här liksom världens slump. Att oh shit, tänk, hade inte han flyttat? Men så säger alltid pappa, nej, du hade ställt till. Jag hade ställt till mål oavsett. Jag brukar ändå fantisera om att det var det som gjorde det.
Är det någon man vet vem det är idag?
Målet? Nej, inte nej, så. Okay. Nej.
Hur gammal var du när du hamnade i mål?
Då var jag ju 12. 11-12 den turneringen. Och sen så försökte jag ju, vi hade ju så här två lag. Ett lag som spelade mot ett och äldre på 11 manna. Ja. Och sen...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mötte vi jämnåriga på 9 manna, och då var jag utespelare i det laget och målvakt i det bättre laget, eller vad man ska säga. Så sen när det inte gick längre var, tror jag, han då 13-14 kanske, så var det permanent.
Du är bara 10 år försenad.
Ja, det är ingen fara.
Jag tänker på
vilket attribut tycker du var viktigast att träna vid den åldern? När du ändå är vid 12-13 års ålder där.
Ja. Nej, men
var rädda.
Ja, men alltså i grund och botten handlar det om det. Alltså så någonstans att rädda bollen. Och i den åldern var det väl kanske inte jättemycket så heller att vi ska spela bakifrån, utan det var man satt igång och så fick de göra sitt typ egentligen ju. Så det är väl först och främst att rädda bollarna. Mm. Och det är väl det simpla svaret. Mm.
Och det här med att rädda bollar, är det då alltså lite så här olika knep och alltså tips och knep för att underlätta räddningarna? Ja. Jag tänker till exempel när första träningen jag ställer mig, då räddade jag nästan bollen med raka händer så att den liksom smet emellan händerna varje gång. Sen ja, han målvaktstränaren vi har som gör ett jättejobb utifrån det han kan på division 7. Han har lärt mig liksom att ja, men triangeln ska alltid hålla och det underlättar. Ja. Är det så man jobbar i tidig ålder?
Ja, men det är ju såklart det man läser först är väl tummarna bakom. Alltså skulle du tappa den så trillar den ner istället för in mellan händerna och så vidare. Men sen så är väl jag lite i den skolan tycker jag, eftersom jag inte haft någon målvaktstränare så som följt mig sedan jag var liten, utan fick väl alltså regelbundet varje pass sedan jag kom till Mjällby, var jag väl 17-18. Så då har jag väl alltid varit liksom tillhört den som är, visst, det finns jättebra tekniker på hur du ska slänga det och sånt, men någonstans alltså, ser det fult ut men du tar bollen, eller det ser jättesnyggt ut men den går in, så väljer man ju alltså att ta bollen.
Absolut.
Så någonstans är det i slutändan det du går ut på, att du ska rädda bolljäveln.
Mm.
Ursäkta.
Det är rätt.
Det är fritt här. Ja, det är fritt här.
Så, men sen självklart så är det viktigt med teknik och sånt, för det underlättar ju såklart. Så, ja.
Växte du ganska sent?
Ja.
Ja. Hur var det att bli lång helt plötsligt?
Nej, det
alltså. Ja, men som målvakt att vara lite kortare och sen blir man lång. Blir det jobbigare?
Nej, men just det. Eftersom jag alltid då, eftersom jag var kort då och när jag körde så var jag rätt alltså, snabb ner med tanke på att jag var kort. Och det är väl någonting jag har försökt bibehålla hela tiden eftersom jag blev tränad som kort när du blev längre också. Mm. Så underlättar ju det. Men sen så jag kommer ihåg ett samtal. Jag har fått höra det efterhand då, för jag farsan vill liksom inte knäcka mig. När jag var ung då så sa min fotbollstränare, kom in så liksom pratade med min pappa och sa att det jag lider med Noel, för han hade kunnat bli bra, men han är typ, han har ju inte längden som talar för honom. Sen så typ sommaren efter så bara, oj, är det liksom samma person som kom?
Och jag
kom
du ihåg, växte typ 20 centimeter.
Ja, men alltså det var kanske en 15 nu, alltså nästan på, alltså så kom jag ihåg att när vi skulle vara med i Gotia då 2017 så checkar man ju, men då hade man alltid pass med sig ju, för att det skulle bli något fuffens. Och så tittar de så bara, det står att du är liksom 1,54 här typ. Nu var ju för sig passet nästan så att det skulle gå ut. Och sen så var jag, vad var 1,87 hade jag hunnit växa till. Så det står liksom, kändes lite sus liksom, såhär, är det du här eller? Men, så det jag har gått, gick snabbt där.
Hur lång är du nu? Det känns som att du är på 2 meter.
Ja, jag är där och, alltså, jag tror 1,97 kanske.
Ja, något sånt där. Det märktes när vi möttes upp, alltså det var mycket längre än jag trodde.
Ja, jo, nej. Men ja, jag försöker stå stadigt på jorden.
Ja. Men längden, tycker du är en viktig aspekt hos målvakter?
Det beror på, alltså, lite på liksom hur du spelar ditt spel. Alltså, så här ska du ut och du vet, plocka inlägg och vara den typen av målvakt, liksom, äger ditt straffområde. Såklart det är viktigt att ha någon extra centimeter. Men sen så tycker jag inte heller man ska, alltså, säg till yngre målvakter liksom, som kanske känner shit, jag är inte jättelång, så ska man inte tänka allt för mycket på det, utan arbeta, och då får man istället, som vi kan ta till exempel Isak Pettersson nu i Elfsborg. Han har ju inte längden för sin fördel, men han är otroligt explosiv, har en otrolig spänn, så han kan ju nästan nå de bollarna som de långa målvakterna når, så att man får i så fall experimentera med det man har, brukar jag säga, och så vidare. Men självklart är det en fördel att ha några extra centimeter. Det kan ju ingen blunda för.
Just det.
Stöter du på honom i Halmstad något? Bara en snabb fråga.
Min tränare som jag hade även i Halmia och i HBK då när jag var yngre hade honom. Så att, men jag har inte stött på honom så, men jag vet såklart vem det är. Mm. Men inte stött på det sättet, nej.
Vi ska såklart gå igenom din karriär från början, men jag vill höra lite kort innan om landslaget här. Januari-turnén när du blir kallad. Vad går igenom din skalle när du blir kallad till A-landslaget?
Nej, alltså det var en enorm stolthet och ja, blev nästan en sånt euforirus i hela kroppen. Mm. Och det var, ja, det är svårt att sätta ord liksom exakt på hur det går igen. Men liksom det är bara, ja, man tittar sig i spegeln och inser att man har gjort något liksom väldigt bra. Och så är man stolt samtidigt som man är, alltså, hungrig på mer egentligen. Det är väl ofta så jag brukar tänka, att så, när man har fått en framgång, nått en framgång, så är det kul att ägna sig åt några timmar kanske åt det. Men sen så är det liksom, oj, nu är något här. Vad är nästa? Liksom, så att man inte för en sekund hinner stanna av lite, utan hela tiden fortsätter liksom. Mm.
Satt du och kollade med familjen då?
Jag var, vad var jag någonstans? Jag var hemma i Halmstad. Jag och farsan var på annan ort och jobba. Så jag satt ensam hemma med min katt faktiskt. eller våran katt. Och så kom jag ihåg att det var en livesändning som jag skulle kolla på då ju. Men så hände det någonting, så den kom inte. Och så tänkte jag, jag stänger av den typ. Och så ringde min pappa mig och så bröt samtalet. Och så tänkte jag, det kanske inte var så positivt. Och sen så tog samtalet upp igen och då så sa han, du har blivit kallad typ. Och så
var det
jättemäktigt och känslosamt på samma gång.
Så ja, verkligen.
Det var häftigt.
Coolt.
Vilken är den första låten du drar igång då?
En låt som heter Southbound med Thin Lizzy faktiskt, en av mina personliga favoriter.
Du gillar rock alltså?
Ja, den genren, viss typ. Förknippar mig inte med de här rockmänniskorna, för jag skulle inte säga att jag är riktigt där.
De här rockmänniskorna.
Ja, men det finns definitivt rockmusik som jag gillar. Och den är väl där blandning mellan kanske lite country-aktig och rock. Mm. Så att det var, den låten sats på.
Du blir ju skadad på första träningen, är det va?
Ja, 15 minuter in. Ja.
15 minuter bara?
Ja, 15-20 minuter. Shit.
Ja, känslorna?
Ja, det var ju, alltså, det som hände, jag kommer ju så väl ihåg att liksom, jag hörde typ att det nästan knakade i baksidan. Och så ibland när man är lite så kan det ju bara vara ett tecken på att man sträcker ut muskeln, inget mer, så lugnt. Mm. Likadant som man nästan knäcker ryggen ibland. Och så kör vi en övning till. Och när jag har då gjort klart mina repetitioner så bara är det som att någon nästan skjuter mig. Alltså, eller sticker in en machete typ i benet. Och så fattar jag att nej, det där var inte bra. Så var det ju nästan så att man ville börja gråta egentligen. Just såklart. Med tanke på allting, vad som allt runt om. Och liksom när man nu har fått komma hit och så tar det inte ens en halvtimme. Och så inser man att man inte kan vara kvar typ. Mm. Så det var ju en käftsmäll av... Ja, utan dess like.
Ja, det förstår jag. Är det mest mentalt påfrestande grejen du har varit med om under din karriär? Alltså, med tanke på att du ändå har tagit dig hela vägen till landslaget så är det en kvart.
Ja, alltså det får jag väl ändå säga att det var jobbigt. Men sen samtidigt så var det kanske inte, så lät jag inte heller bli så jobbigt som det kanske hade kunnat bli. Utan det var... Jag var kvar 2-3 dagar och alla som var där var ju... Så att det var ju väldigt fina människor allihopa och fantastiska fotbollsspelare såklart. Men så att man fick ju stöd där och leda teamet, allting runt om och fysio-teamet och allting. Så att det var nästan egentligen samtidigt som första dygnet där var ju röv på ren svenska. Men sen så när jag vaknade upp dagen efter så var det mer en process att men nu är det bara att komma tillbaka starkare egentligen. Mm. Och så får man se det, ta med liksom, men jag är här nu på den här nivån, nu är det bara att fortsätta liksom typ. Mm.
Ja, gör du liknande år så är det där nästa år igen.
Ja, det är ju så man siktar på.
Ja, men exakt.
Hur hade de pratat om speltid? Hade de gjort det någonting?
Nej, de hade inte riktigt kommit till den frågan ännu. Hade inte med mig i alla fall. Mm. Så, nej.
Ska vi ta oss igenom karriären då?
Ja.
Från början.
Ja.
Moderklubben, Snöstorp.
Ja, vi har varit inne på den förut. Ja. Det är andra spelare nu. Joe Cisse hade Snöstorp som moderklubb.
Joe Cisse, ja. Det är ju, vi var i Halmö en tid.
Ja, just det. Ja, okej. Va? Ja. Okay. Är det sant?
Ja, faktiskt. Och det som är roligt med Joe då, med tanke på att han är från Snöstorp, samma område, spelade i Snöstorp Nyhem som jag gjorde. Eller jag som han snarare, eftersom han började. Ja. Sen var han, spelade han på Örjans Vall när jag stod på ståplats och tittade. Och tror till och med hade någon match om bollkalle till honom kanske, och sen så var vi och möttes våra vägar i Halmia och sånt, så att Joe är en som jag alltid har tittat på sedan jag var liten, och just med tack på att han är som, alltså från Snöstorp, så är det någon man har sett upp till lite grann.
Häftigt, ja verkligen. Fotbollsvärlden är rätt häftig, hur man knyts an till
verkligen,
slut.
Ja, verkligen. Sen har vi faktiskt nu Gabriel Gudmundsson i Lille, också Snöstorp Nyhem.
Just det, stämmer.
Så vi har några där.
Ja, Viktor som har varit med och startat den här podden, han har ju faktiskt spelat där också. Det finns Snötorps folk där ute.
Ja,
snyggt. Men hur började du spela fotboll?
Var ju kompis till pappa som tränade då Snöstorp Nyhems 01-lag, vilket var ett år äldre, för att han kände dem, så började jag direkt där och det flöt på bra. Jag lärde ju känna dem, för jag har alltid liksom nästan egentligen haft äldre kompisar. Nu var man i och för sig liten, så det var inte så att man kände någon jättebra kanske, förutom ens grannar. Mm. Men så blev det där, och sen så tränade jag även lite med jämnåriga, men så förstod jag rätt snabbt att nej, men jag ska nog spela med det här laget ändå. Mm. Så då var jag med 01-laget fram tills jag och faktiskt Gabriel Gudmundssons lillebror, som är en nära vän till mig, Johan Gudmundsson som han heter, tog steget tillsammans över till Halmstad bollklubb då.
Okej.
Ja, så jag var i Snöstorp till jag var, skulle börja femte klass tror jag, sånt där kanske.
11 då typ.
Ja.
Vad var den tydligaste skillnaden på Snöstorp och Halmstad bollklubb då det ändå är en allsvensk klubb?
Ja, och elitförening på det sättet.
Ja, men precis.
Men det var väl... Alltså svårt, men det var väl alltså allting ifrån typ hur många tränare det var i varje lag kanske, och till att väldigt viktigt med utvecklingen. Alltså självklart vill man vinna matcher i Snöstorp, men det var också man ska ha roligt. Men där var liksom Alltså vi är här för att vinna. Alltså vi ska utvecklas och vi ska vara den bästa akademin i Sverige. De hade liksom, året innan jag kom så hade de ett lag som Crystal Palace. Det laget jag kom till då. Mm. Och så vidare. Så man tänkte liksom, oh, det här är ett stort steg. Alltså nu börjar den lite mer på allvar än vad man, alltså var van vid såklart.
Mm. Och då var du fortfarande utespelare?
Ja, precis. Ja.
När skedde skiftet till målvakt då?
Det var väl något år in i HBK kanske. Ja, då när vi skulle ha den här turneringen då som jag var inne på i början. Den här Lomma-turneringen inom officiella SM. Så, men sen som sagt så fortsatte jag. Med tanke på att jag kom till HBK som utespelare så försökte jag fortfarande hålla igång det eftersom jag tyckte det var sjukt roligt att spela ut det. Liksom. Mm. Mm. Och så.
Det här är ju rätt intressant i och med att du har utespelarbakgrunden. Alltså, vad tar du med ifrån utespelandet till ditt målvaktsspel?
Ja, dels lite att jag var ju då back. Liksom. Ja. Började, när jag var yngre så var jag längst upp och så blev jag bara hackad.
Ja, det är likadant. Jag har gått från anfall ända ner i kassen nu. Så.
Ja. Jag var vänsterback, inte mittback och nu längst bak. Men det är väl lite typ att så här, en spelförståelse sitter väl, det har ju ingenting att göra med att man vill utspela kanske, det har man ju oftast eller kanske inte, men så det är väl lite hur man förstår liksom, hur då liksom kommunikationen med backlinjen, jag vet liksom själv då hur man ville ha någon som pratar bakom en och typ sådana där, det är väl framförallt det viktigaste liksom att jag försöker alltid styra mitt lag liksom noga, det är svårt när det är 30 000 som gapar och skriker, men då får man hitta andra sätt och liksom vid varje fast situation kanske dela ut något direktiv eller försöka göra sig hörd. Så lite sådana saker att man själv vet vad man vill ha, då vet jag ju bara, men det här vill jag ha, då förmedlar jag det och sen lite sådana saker framförallt. Mm.
Fantastiskt, det är ju jättebra underlägg.
Ja, visst är det.
Ja. Så du är dirigenten bakom det här fantastiska defensiva spelet Mjällby har. Det måste jag.
Ja, men lite kanske.
Som med taktpinnen.
Ja. Grymt. Ja, de ska ha sin cred också. Det är jävligt att ta något ifrån dem.
De är grymma, det är de.
Ja. Ja, du tar ju steget till Halmia där och du har ju en mängd år i Halmstads akademiklubb. Ja. När kände du att du kom in i det och att så här, nu är det dags för mig att ta nästa steg? När började det komma? Nu är jag en bra målvakt.
Ja, nej, men det var första året där, kom jag ihåg. Då allting lät jäkligt bra på liksom planen. Då var det så här att då var ju de hemmahörande, hade precis åkt ut tror jag, eller division 1 och var ju division 2 och var vill upp igen ju. Och då var det Malte Pålsson.
Just det.
Var ju framför mig som var i Halmstad och
är det Örebro nu?
Örebro nu, ja precis. Ja, han lärde mig mycket av honom och så vidare. Och sen då så året efter lämnade han för Halmstad. Och ja, då kliver jag in och då den tränaren, jag måste nämna hans namn, det är värt att nämna, Goran Ramjakovic som han heter, som jag hade något år i ungdomsåren i Halmstad, och han som hade Isak Pettersson som jag nämnde innan, han då fick ta över som huvudtränare, var assisterande, blev huvudtränare inför 2019 och han gav mig förtroendet och någonstans där då, när det var så här, det var ju för sig division 2, men det var så här, det var liv eller död, det var liksom antingen åker du ut eller stannar du kvar, och man, du vet, fick den här vinna tidigt. Och så gick det bra, fick bra prestationer och så vidare, och då började jag väl inse liksom, och sen så började jag höra där vid sommaren att ja, men det är några liksom klubbar från högre upp i systemet som har varit och tittat och hört av sig lite försiktigt och så att då börjar man inse att oh shit. Sen framförallt när man då började om allsvenska lag, så var det så här, herregud, det här har jag tittat på sedan jag var liten, alltså varje söndag 17.30 oftast. Och ni vet, TV4 Plus och Kanal Plus, allt vad det hette då. Och så tänker jag, herregud, nu är liksom, shit, det kanske inte är så långt kvar till det steget nu, helt plötsligt. Och ja, lite så den här tacksamma ödmjukheten på något sätt. Liksom.
Mm. Har det alltid varit en spikväg rakt uppåt när du väl blev målvakt?
Alltså, låter väl konstigt att säga något annat kanske, men alltså, det har ju gått rätt så snabbt så sett. Samtidigt som det inte har gått snabbt alls egentligen, utan ska försöka vara lite tydlig med vad jag menar där, men det var att exempel då när jag kom till Halmia, säger vi, då var det så här, det var ett jättestort steg på många plan. Jag lämnade då ungdomsfotbollen för seniorfotbollen, jag lämnade nästan alla mina bästa kompisar som spelade i Halmstad då. Kände ju några såklart i Halmia som jag vet vilka de var och sån här, eftersom jag kände lite äldre folk och så här. Så det var några där som var en liten trygghet så, tränaren såklart. Men det var ändå liksom, alltså, kasta nästan sig ut i, alltså, i djupa havet och försöka flyta och liksom så. Det var ju verkligen så som jag tänkte tillbaka lite nu. Alltså shit, jag tog en chansning där. Mm. Alltså det hade liksom inte kunnat gå så bra kanske. Och just då med tanke på så hade de ett B-lag som det kallades som spelade division 5. Så det var där jag spelade alla mina matcher det året. Och det var inte alltid liksom en dans på rosor direkt, utan man kunde åka till, jag kommer knappt ihåg vad lagen heter, men liksom, och så var det högt klippt gräs och har ju sin charm i för sig, men det var liksom kanske inte riktigt där man tänkte att nu när jag gick till division 2-lag så är helt plötsligt division 5. Vi förlorar matcher här. Aj, alltså, aj, liksom. Mm. Men så alltså, lyckades jag på något sätt vända hela den, alltså det negativa tankesättet till något positivt, att amen, ja, någonstans att jag alltid, du kan alltid liksom påverka det du kan påverka, det andra kan du inte påverka. Och så lyfte det där och så fick jag då chansen 2019 och så gick det, har det gått väldigt bra därifrån.
Mm. Alltså sen, nu vet jag inte hur jag ska formulera det på rätt sätt, men det blir ju en liten motgång, för det är halv med du får börja spela med hjälm, eller hur?
Precis.
Och
precis.
Då fick du väldigt mycket huvudskador då, uppenbarligen, ja, då. Men det, ja, måste ju ändå vara en liten setback också. Att,
ja, jo, nej men alltså precis, för det som är så sjukt är att liksom jag aldrig, vad jag kan komma ihåg, haft en smäll mot huvudet så. Jag tror jag fått en hjärnskak någon gång när jag åkt pulka när jag var liten, men alltså då var det liksom, det var tre smällar på så för, alltså på 4 dagar, för då var det liksom, jag hade ändå åldern inne för att spela U17 med Halmia samtidigt, för de hade sådana här ligacupmatcher. Så sen så skulle vara, hade vi en träningsmatch som jag skulle hoppa in i paus. Då skulle möta division 1 motstånd Torn, när Selmani fortfarande spelade där.
Var det han som skadade dig?
Nej, jag måste berätta hur det gick till. Det är ju sjukt klantigt egentligen.
Okay.
Så ska jag värma upp i paus, få lite skott så. Så går den ner i mitt högerhörn och så dunkar jag huvudet i hjulet, stolpen. Och så tänkte jag, åh nej, vad pinsamt. Alltså så här, och bollen gick till och med in. Det var inte så att jag räddade inte ens bollen. Så var det så extra pinsamt. Det är ont som, ja. Så gnuggade jag så de stannade upp och bara, alltså hur gick det med det? För det var rätt hög smäll tydligen, det upplevde inte jag. Mm. Så jag bara, nej men det är lugnt, vi kör på typ. Och så gjorde jag så, gnuggade här och sen så skulle jag bara spotta i handen och så bara se hur det är rött.
Oh, fy fan.
Mm. Och så hade jag ju spräckt upp någonting här och så, ja, blev det ju inget inhopp i paus då som ni kanske förstår. Utan bara lindade upp det, ihop det. Sen dagen efter, det här var på en lördag, söndagen, ny match, då med U17, glider ut, får ett knä rätt i pannan.
Skojar.
Tänker du direkt bara, nu börjar du blöda igen ju. Kommer ingenting. Fortsätter spela, vilket nu i efterhand var dumt såklart. Mm. Ska man aldrig göra när man får smäll mot huvudet, tycker jag.
Mm.
Och börjar känna mot, alltså att man mår lite dåligt sen efter matchen och sånt. Och sen 2 dagar efter på tisdagen är det match igen. Då med A-laget i DM mot ett division 2-motstånd det också. Den här gången räddade jag bollen. Jäkla räddning måste jag säga. Får den i stolpen. Men jag fullföljer in i stolpen igen. Och jag har aldrig slått i mig, alltså huvudet i stolpen någon gång innan. Alltså aldrig haft smäll mot huvudet. Men nu sker det liksom 3 gånger. Och då så blir det svart för några sekunder. Och så vaknar jag upp. Så är det kanske 10 minuter kvar. Så jag tänker, ja, men jag kör klart de här sista 10 typ. Sen i paus då. Så kommer jag ihåg att så bara sitter jag och tittar rakt fram. Så här, typ glömmer nästan av vad jag är egentligen. Mm. Och så frågar tränaren, hur mår du? Jag har lite ont i huvudet.
Mm.
Ja, så var det inte mer med det. Och sen ungefär 2 månader fick inte gå till skolan. Och sådana saker. Så det var ju såklart väldigt jobbigt. Just med tanke på när det blir sådana här saker som är alltså, allvarliga. Alltså, då tänker man ju, alltså när det börjar komma in på liksom, likadant om man får alltså, hjärtproblem och sånt. Då är det någonting, då är fotbollen liten helt plötsligt.
Absolut.
Och man är så liten, man är 16 år och nu ska jag börja liksom, satsa. Även om man har satsat hela tiden så blev det verkligen ett steg mot att satsa på riktigt. Ja, det var jobbigt såklart. Men sen då så frågade läkarna om jag hade kunnat tänka mig att spela med något skydd. För att det liksom underlättar ju alltid. Och då så tänkte jag ju på Peter Käck direkt. Ju.
Absolut.
Ja. Och då så tänkte jag, men låt mig göra det till min grej då.
Ja, yes, fan, vilken cool inställning. Ja. Jag gillar det. Ja.
Var det någonting alltså, av alla incidenter som satte spår i ditt målvaktsspel de kommande matcherna därefter? Fick man lite rädsla för att hoppa emot stolproten eller gå in i en duell? Fattar du?
Ja, nej, men det är bra. Kul att du säger det, för jag kommer så väl ihåg att det var en situation sen då när jag hade fått min hjälm att jag typ får en spark i huvudet eller någonting som blev så här en alltså icebreaker att det är ingen fara längre. Alltså, okay. Typ så här, utan, och då var det bara, då släpptes verkligen allting. För att hur mycket man känner, men jag ska inte tänka på det. Så gick det liksom inte en träning.
Mm.
Inte en aktion utan att man tänkte akta huvudet nu. Även om, trots att jag hade börjat spela med min hjälm. Och så blev det ju då att skyddade. Gick, var lite feg som jag måste säga. Att man blev ju såklart. Och det är liksom inte så min målvaktsstil är riktigt. Att vara, utan jag får det här liksom kasta sig framför fötterna. Kasta sig ut med... Ja, sina sårbaraste delar höll jag på att säga. Men, och då så då den alltså sparken i huvudet då, det gjorde ju såklart lite ont, men det var samtidigt liksom en sån att ja, nej, nu kör vi på. Mm. Nu är det borta liksom.
De ser ju otroligt lätta ut de där hjälmarna, men ja, de tar alltså rätt mycket stryk ändå.
Ja, alltså den jag har nu är bättre än vad den jag hade innan. Mm. Men det är klart att det skyddar lite, men det är inte så att alltså, hoppar du in i stolpen så är det inte så att det blir oskönt, utan det är liksom, det gör ont, men det är klart det hjälper. Det är lite såklart.
Har du märkt på så här motståndare att de blir så här försiktigare mot dig? Kanske inte på allsvensk nivå sådär, men ändå så här, om en 16-åring står med hjälm i mål, att någon kanske inte riktigt vågar gå in.
Ja, nej, alltså faktiskt inte. Alltså inte riktigt.
De bryr sig inte, de kör.
Nej, jag tror bara de kör faktiskt. Ja, det alltså, och det är väl också skönt på ett sätt, för det hade ju varit lite jobbigt då. Och vi får ta lite försiktigt.
Ja, den hade man inte heller velat ha. Också.
Men nej, det är inget jag upplevt i alla fall sen kanske. Det har varit så, det vet jag inte, men det är inget jag upplevt. Nej.
Mm. Var det någonsin någonting, alltså tankar i att är det värt att fortsätta med tanke på hur mycket smällar du fick mot huvudet? Och...
Ja, alltså... Jag har väl aldrig tvekat på att fortsätta. Däremot har jag tänkt, alltså, tvekat på hur lång tid det skulle ta innan man hade kunnat börja fortsätta, just med tanke på att det aldrig hänt innan. Så var det 3 smällar, rätt kraftiga smällar på så kort tid. Alltså vad är oddsen, tänker man ju. Men nej, inte så egentligen, utan det var bara när man då fick den här lilla veckaklockan att nej, det är ingen fara, då var det bara att köra på. Mm.
Utöver den här situationen, är det någon annan gång du har känt så här att det här kanske inte är för mig? Att, har du någonsin känt att fotboll kanske inte är för mig?
Nej, alltså det är väl någonstans en alltså, sak till varför jag älskar fotboll så mycket, att, alltså, eller snarare tvärtom, varför jag aldrig har känt det, för att alltså det här liksom att hålla på med det på heltid har varit någonting man alltså knappt vågat drömma om när man var liten, för man har fattat hur mycket det krävs för att komma dit man någonstans är, och just liksom alltså kärleken till fotbollen är väl någonting som, alltså jag har ju typ svårt nu när man ska tänka framåt att se att den skulle stanna upp på något sätt, utan det är liksom, ja, det är det jag älskar liksom mest av allting. Mm. Och att få göra det varje dag, så det finns liksom ja, ingenting som någonsin har varit liksom att ah, är det rätt då? Utan det har bara varit glädje.
Mm, skönt. Så här tunnelscenen mot målet.
Ja, 100%.
Hur A-lagsfotboll som så pass ung målvakt, hur är det mentalt att nu ska jag styra en backlinje, nu ska jag visa respekt, eller jag ska få respekt i luftrummet. Ja. Det är en ganska utsatt position att debutera i som en ung spelare. Hur är en sån grej?
Nej, men som du säger, alltså grejen är, ska jag inte ta ifrån någon annan position, men vi säger om du gör debut som mittfältare så kan du ändå springa och gömma dig lite, ja, men alltså ja, det är helt omöjligt att gömma sig som målvakt, ja, så är det, och det är därför man älskar det på något sätt. Mm. Men nej, men det var, jag kommer ihåg liksom första träningen, då var de så här, det är ju vuxna män liksom. Mm. Alltså och det som du säger, att de var liksom så här, snacka hela tiden. Man tänkte, ja visst, jag har snackat med mina polare, men de känner jag bra. Det är lättare att styra någon man känner bra, och nu liksom kommer knappt ihåg namnen på alla, för det var så mycket att ta in. Men det alltså, vände sig rätt fort någonstans, med tanke på att alltså, jag har rätt lätt att anpassa mig i miljöer. Så det kom rätt snabbt, men jag liksom, självklart är det en process att liksom få den här, som du säger, respekten att ah, här kommer jag flygande ut. Men det var några incidenter när man hamnade i lite småtjafs och sånt, och man liksom fick någonstans stand your ground. Liksom. Mm. Ja. Mm. Men så var det.
Ja. Jag är verkligen på för att målvaktsspelet är nog den absolut mest utmanande positionen för ett psyke. För det är som du säger, man, som utespelare kan man på något sätt gå och gömma sig. Man slåss om 11 platser istället för en. Och är du högerback och du tar inte riktigt platsen på en högerback, så finns det alltid en vänsterback, det finns en mittback. Du kanske kommer in på ett mittfält eller en vinge. Här är det bara en mot en som slåss om samma plats. Alltså, jag har verkligen kommit in på det, och även målvakter, du kan göra 3 jättebra räddningar, sen släpper in en liten halvtaskig boll, då är det ditt fel.
Ja, och då är det man kommer ihåg för såklart. Men sen samtidigt, den som du säger, den här lilla kniven på strupen, känslan, det är någonting, alltså antingen så tycker man, alltså gillar man det, och då funkar det, eller så om man har svårt för den känslan liksom, så då är kanske inte målvakt rätt för en heller, utan, men det är någonstans det där liksom, hjälte hero to zero kan gå på så, men alltså, har man upplevt det någon gång, alltså, så då lär man sig att, liksom, att älska bara att, alltså shit, jag ser liksom varje match som alltså, den här, alltså, en möjlighet att bli hjälte, snarare än att, fan, alltså nu kan jag bli syndabock, utan, och börjar man få in de tankarna i huvudet, så är man lite fel på det, skulle jag säga.
Ja, men riktigt bra. Ja. Jag kan bara reflektera själv, senaste träningen i fredags, jag gjorde en liten halvtaskig sekvens. Ja. Sen sekvensen efter gör jag ju nästan en trippelräddning, som alla bara, vad hände där?
Ja, eller? Ja.
Så det är bra beskrivet att man får ha inställningen att man ska inte vara syndabock, utan hjälten.
Man ska vara hjälte, exakt.
Jättebra.
Ja, det är lätt att, om jag säger karius, Vad tänker man på då?
Nej, men så är
såklart.
Det. Det är ju det. Och var inte det den säsongen han var helt sinnessjukt bra?
Jo, innan
det.
Jag tror det. Man börjar ju snacka om att han äntligen har Liverpool hittat sin målvakt.
Ja,
typ,
men
så
precis.
Här nu.
Precis.
Ja. Men säger jag Karius till någon på gatan, då tänker de direkt på CL-finalen mot Real Madrid.
Absolut. Så,
den
absolut.
Är utsatt.
Ja.
Men det är Halmia, du får ditt genombrott, eller? Det får man väl ändå säga.
Ja, det får man ju säga. För då kommer då några klubbar liksom, som man kunde välja mellan. Och så var Mjällby det som passade bäst. Och sen så ska jag väl inte säga att det satte fart direkt med tanke på att då när jag kom till Mjällby så självklart hade man ju förhoppningar. Du vet så här, oh shit, nu är Allsvenskan, herregud. Alltså, tänk så får jag spela allsvensk fotboll nu. Och så åkte ju, kom ju coronan där. Så dels man har tänkt på, du vet, tänk alla fans. Alltså fattar hur mäktigt jag själv stått på läktarna och du vet tittat på de här. Och nu är jag den spelaren som folk tittar på. Och du vet, och så det blev väldigt speciellt. Alltså med tanke på att fansen inte var där. Men sen så det att sitta med på bänken och åka land och rika runt och få möta de här spelarna man har tittat på tv. Alltså sett på tv och vissa man till och med och haft som sina idoler liksom. Det var ju, alltså det var nästan nypass i allmän känsla. Det var det.
Och nu sitter du här i en podd och blir intervjuad också. Det är ändå, då har du kommit en bra bit.
Ja, nej, men liksom det, alltså det är någonstans det här som jag känner som jag alltid försöker komma med. Det är det här att många kan ju vara, du vet, den här typ att om man möter en storspelare säger vi och ser det så, vem fan är han typ så här. Alltså, jag bryr mig inte. Men sen självklart ska du inte gå runt och tänka, åh herregud, jag får inte röra honom för han är han. Utan, men sen samtidigt så brukar jag tänka, åh herregud, alltså, nu möter jag han här. Alltså fatta vilken väg jag har kommit.
Ja.
Alltså och bara liksom njuta av det och se det som en, alltså få det som ännu en drivkraft liksom, yeah. Att herregud, alltså nu möter jag liksom till exempel John Guidetti som jag var bollkall åt när de slog EM playoffet där liksom. Yeah. Och nu möter jag han själv.
Alltså, var du bollkall på den matchen?
Ja.
Ja, där. Mot Grekland eller?
Ja, den frisparken, men det var ju Frankrike sen.
Ja. Ja, var det den du var på?
Ja.
Är det på Örjans
Vall? Örjans Vall, ja, det är de har ju tagit ut en sån bit till och med. Men liksom typ såna där saker. Ja. Som att,
ja, men det är ändå, jag blev häftig på den grejen. Ja,
likadant med Kiese Thelin. Och så har man mött dem och såna här saker. Och det är liksom, alltså det är sjukt häftigt att liksom att nu möter man dem och de var ens idol när man var liten och det ser jag som liksom är väldigt stort och liksom som jag tar som en enorm motivation inför varje match liksom. Så det är den här tacksamma ödmjukheten på något sätt samtidigt som det är en ännu hungrigare.
Det är inte alla som besitter den.
Nej.
Men så är det ju, alla har sina egna.
Alla självklart. Ja. Skulle jag vara så här, ja, men vem är han? Det hade inte passat mig utan jag är det här, shit nu är det han. Jag ska, jäklar vad häftigt nu. Ja. Alltså blir ännu mer taggad av det nästan.
Han ska redan straffa.
Ja, exakt.
Ja, grymt. Det var inte så många matcher 2020 dock.
Nej, det var ju bara med U19 då ju. Fick någon träningsmatch. Men sen var det ju bara bänken. Och därför blev det ju då lån året efter.
Ja, då hade du ju vilan då. För det blir ju avsked. Och Joshua Wicks också.
Ja, wow. Vilken kille. Ja. Alltså, vilken människa. Herregud.
Han har ju också faktiskt fått äran att träffa. Ja. Det var på mina yngre år när jag spelade fotboll. Så skulle jag eventuellt gå till AFC som ungdomsspelare. Så då satt jag med han som skulle bli tränare, som var min tidigare tränare, och Joshua Wicks på en middag. Så jag också, det är en cool individ.
Ja, wow. Det är, alltså, jag säger det, när han alltså, går ut på en fotbollsplan, spelar ingen roll att han är nästan 40, så då är han liksom ett psycho. Men det är, ja, alltså, en människa som bryr en så mycket om andra. Det är en otroligt fin människa. Alltså, varm och går inte, alltså, ser ju väldigt farlig ut. Det säger jag, säger alltid till honom att alltså, du ser ut som att du ska äta upp mig. Men han är gul. Jag har fortfarande bra kontakt med honom, vilket väldigt roligt.
Ja, men det är verkligen som du säger. Man ser ju honom stå med en pitbull med en stor kedja runt halsen. Ja.
Men han har jag lärt mig väldigt mycket av. Ja. Alltså, så, både som, alltså, han tog nästan alltså, målvaktsspelet till en annan sak. Att han liksom, du är så mycket mer än bara en målvakt. Alltså det här, du vet, med, där har vi verkligen en ledare. Mm. Alltså så. Mm. Och att vara han framför mig då. Han stod ju rätt. Det blev ju, jag tror jag hade 12 matcher eller någonting det året. Hade ju hoppats på mer såklart. Men sen samtidigt att få se honom liksom. Du vet så här, och liksom han var ju, han gav mig så mycket. Det är svårt att sätta exakt ord på vad han gav. Men han gav mig så mycket mer än att själva målvaktsspelet liksom. Vad det innebär att vara målvakt liksom. Kanske till och med lite mer hår på näsan. Eller skinn på näsan säger man.
Ja.
Hår på näsan. Den var cool. Och det har jag sagt till honom flera gånger. Att, alltså, jag tog alltså tog med mig extremt mycket från det året, och så att det var otroligt jobbigt, eller roligt att få träffa honom varje dag.
Ja.
Det var det. Mm. Men måste jag ändå säga, det är ju superettan. Du kommer ju från division 2, du får göra Svenska Cupen då med Mjällby mot Assyriska, det är division 1 lag eller?
Ja.
Så här, då får du ändå möta division 1 lag, men nu fick du ändå möta superettan lag.
Såklart.
Ja, det är ju var en stor skillnad.
Ja, visst var det det. Och det var ju någonstans då man började känna att när man gjorde bra matcher där, att alltså, ja men det är den här nivån jag ska ha nu. Liksom, nu siktar man på allsvenskan då. Alltså det var ju hela tiden det man hade i tanken liksom.
Mm. Och sen kommer du tillbaka till Mjällby och gör allsvensk debut sista omgången 2022.
Sista omgången, ja. Det som
på
var,
den här arenan.
På den här arenan, ja. Och det som var hela det... Alltså jag kommer ihåg de sista matcherna där, jag tror det var efter vi hade förlorat med typ 4-0 mot Hammarby hemma eller något sånt här.
Mm.
Så kom brännaren och sa bara, nej vet du vad, det finns inget bättre, finns inget rätt till för Falsvetsbyt tror inte jag. Du kommer spela mot Kalmar bara så du vet, typ så här, finns ingen som har förtjänat det lika mycket typ.
Stort.
Och ja, väldigt stort, och gick ut på träningen, alltså bara shit, yes, alltså tänkte yes. Kommer hem, ska gå lägga mig, vaknar upp med nästan 40 graders feber. Så jag bommar ju Kalmar, jag bommar AIK och jag bommar Varberg tror jag. Så 3-4 matcher som jag skulle ha till fick jag ju inte, med tanke på att jag åkte på, och jag åkte till och med in på sjukhus och sånt och fick ta blodprover och tänkte, vad är det som händer? Alltså, för jag blev riktigt sjuk.
Ja, det är så.
Och då tänkte jag, alltså, ja, det är så typiskt, alltså du vet så här, att nu ska det äntligen hända, och så ja, stöter man på någon sån här skit. Och just det här med AIK, det var speciellt mot AIK. Det var ju Sebastian Larsson deras sista år.
Mm.
Det var så här, ja, det här var häftigt att möta dem då. Ja. Men nej, så det var lite speciellt. Men sen samtidigt när jag tittar tillbaka på det, så blev ju allting, alltså det känns som att allt var skrivet i alltså, stjärnor. Man får nästan på fullsatt här gå in mot.
Jag satt faktiskt på matchen du gjorde din debut. Och då satt man ju och tänkte på sidan, bara, yes, nu är det någon juni som får göra debut. Och nu kommer det hagla in bollen. Men du spikade igen den matchen.
Ja, det är ingenting som jag har svårt att se, att det är mycket som kommer alltså, så slå den upplevelsen. Just med tanke på deras första match, och man har väntat på den sen man kom till Mjällby då, liksom nästan 3 hela år. Det blev 20, 20, 21 och hela 22 eftersom det var sista matchen. Så i princip 3 år på just den upplevelsen. Och det var magiskt.
Ja.
För att ta vidare där på din tanke också med en junismål. Hade inte Mjällby lite sämre form i slutet på det året också?
Jo, vi hade ju inte.
Det var ju såhär, nu blir det 3-4-0.
För jag för mig, du pratade där om Hammarby, jag tror det var 3-0.
Ja, 3-0.
Ja. Och då var det också så här, vad har hänt med Mjällby? Man brukar alltid ha tufft där nere.
Ja, men det var ju så, AIK så slog oss och vi förlorade borta. Det var så här, vi var ju typ uppe där på 6, 7, 8 och så ramlade vi ner till 9. Hade vi förlorat tror jag vi hade kunnat trilla ner till 10, 11 kanske. Mm. Och då hade det varit så här, helt plötsligt inte en så bra säsong.
Nej.
Och så hade vi, jag kommer liksom till och med ihåg då att liksom vårt lag, Carlos Moros, ni vet, han var avstängd eller om han var skadad. Noah Ile var sjuk tror jag. Och vi hade flera, alltså tunga avbräck. Så jag tänkte säga att, och så möter vi Djurgården som var liksom Sveriges näst bästa lag det året. Ja. Och sprudlade offensiv med de här spelarna och sånt. Och så tänkte man, det här blir intressant liksom. Ja. Men så, ja.
Nej, men jag minns verkligen, man var så här, 4-5-0 ska det bli den här matchen. Ja. Alltså de har halva laget borta, dålig form, en junismål. Ja. Det ska bara gå åt ett håll.
Ja.
Ja. Nej, den glömmer jag inte.
Ja. Jag minns inte matchen i helhet, men hur bra var det i mål? Alltså, var det att du fick rädda hur mycket bollar som helst? Eller var det
var väl i början så var det lite tryck, så här, jag kommer ihåg några nickar. Sen Mange har ett bra skott, kommer jag ihåg. Och sen så var det mycket, du vet, det här forcering. Det var liksom studsande bollar. Så jag kom upp i en rätt stor mängd räddningar gjorde jag. Och sen så var det ju bara just det här liksom trycket, alltså så här, det behöver inte vara alltså att det kom målchanser hela, mot slutet blev det målchans nästan hela tiden, men alltså innan det så var det just det här trycket, och det var den sista matchen så fansen sparade inte på någonting och de hade inget att förlora, för de hade kunnat komma bättre än tvåa och kunnat komma sämre än tvåa.
Exakt.
Så de var ju liksom, så det var de bara all in liksom i slutet, och då var det så här, ja, och så kommer jag ihåg så väl ihåg att jag hade tickat upp mot 90 och jag tänkte, alltså det här är inte sant. Alltså jag får hålla nollan, du vet så här. Och så tar, alltså så tar domaren upp 6 minuter till mig. Och jag tänkte, ja han, alltså han vill att, ja han vill inte se att liksom vi ska vinna med 1-0 här.
Ja.
Och så kommer jag ihåg, vi har bollen nere typ så här 95-20 på deras planhalva. Tappa bollen. lång boll, så jag sår och springer. Jag tänker, nej, nej, nej. Men så kommer Rashid in. Jag sa det till han efteråt, du vet, ta den här. Han är rutinerad, lägger sig in framför, får knuffen.
Ja, ja, ja.
Och så tänker jag, så jag tittar upp och ser ungefär 20 sekunder kvar. Och den är längst nere i vänsterhörnet, precis bakom klack, eller framför klacken. Så tänker jag, hur ska jag få de här 20 sekunderna bli de sista sekunderna? Så jag låtsas titta efter en till boll och så, där var den. Och så gick jag. Och sen när jag slår bollen i luften så blåser han av. Och då var det mäktigt.
Du får nästan bjuda Rashidi på en sån här Aladdin-ask eller
något. Ja, när just att han kom in och fick den frisparken där. Shit vad roligt. Det var mäktigt.
Ja.
Sen blev du uttalad första målvakt till året efter. Och
precis.
Det är även när brännarna har lämnat då, eller hur?
Ja, precis. Precis.
Så men berätta tankegångarna varför de valde att satsa på dig och vad de sa för plan för dig.
Nej, men det var väl att hela det året egentligen var ju ett fantastiskt fotboll och så sett. Sjukt roliga träningar. Jag kände att jag utvecklades enormt mycket som målvakt. Sen att jag inte fick matcher var ju tråkigt såklart, men liksom träningarna gick hur bra som helst och Brännan sa flera, lovordade mig till mig personligen och fick mig liksom det här drivet hela tiden, och han sa att liksom oavsett om jag är här eller inte nästa år så vet jag att det är du som kommer, det är du de kommer spela på, för du har visat så pass mycket här nu redan.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och men någonstans kände jag ju själv typ så här att men det hade varit skönt att få en match och liksom göra det bra, så att jag liksom förstår ni. Självklart jag har aldrig någonsin tvivlat på mig själv, men att liksom få visa alla att liksom att det jag gör på träningen kan jag göra här ute också. Och just det var en enorm liksom motivation in, och då så sa de bara det liksom, kom ihåg typ första, andra träning kanske, att nej men du är vår första målvakt nu. Bara så du vet, typ, och skulle fylla 21, och det var ju självklart ett jättestort ansvar, men sen samtidigt så var det någonting som man, återigen det här, man har drömt om att shit, nu är det jag liksom. Och då var det bara att ta det med en sån enorm liksom motivation och bara tänka, nu ska jag köra hell egentligen, men så det var mäktigt.
Ja, jag tror att vi satt i den här podden ungefär vid den tidpunkten. Då hade ni ju tappat försvarsspelarna. Det var Brolin som hade lämnat då.
Brolin lämnade, ja.
Ni tappade Brännan, det kom in Torstensson. Vi kommer ihåg att vi satt och snackade bara, nu tar de in en gammal rektor. Eller rektor. Brolin var ju svinbra den säsongen också. Vi hade ju inte superkoll på dig heller. Nej. Och jag kommer ihåg, så här, Mjällby kan ju åka ur i år nästan.
Absolut.
Och så bara chockar ni alla och går till Svenska Cupen-final. Det såg svinbra ut.
Ja, nej, men det var ju som du sa, självklart. Det är väl någonting som är nytt inför det här året. Det här är egentligen det första året sen jag kom till Mjällby, och vad jag hört innan där. Ja, vi har tappat då våra lånespelare, Fenger, Eile och Valta. Men varje år har det egentligen varit typ nybygge. Varje år. Varje år. 2020, mitt första år, tappade, jag vet inte hur många spelare vi tappade. 21 då, när jag inte var här, men hur många spelare som helst lämnade. 22, hur många som helst lämnade. Jag tror det nästan var hela startelvan som lämnade. Och då var det såklart så här, shit, hur gör de nu? Men sen vi flög i kuppen. Och så tog vi med oss in så mycket vi kunde, helt enkelt.
Ni hade lite tur mot Hammarby, eller hur? Ja. Jag var på den matchen. Jag hade åkt från Stockholm ner till Mjällby och kollade den matchen och ser det. Det var ju mål. Det var inte offside det, va?
Nej, det är faktiskt helt sjukt att det är någonting vi sa efteråt. Det där liksom, vi tittade på reprisen och kunde egentligen inte sorgligt nog, alltså så här, alltså fattade ju inte heller varför det blev avblåst egentligen. Nej. Men han var rätt tid, liksom tidig med flaggan, domaren, och,
ja. Och så, det tackar man för.
Det tackar vi verkligen för, för det gjorde att vi var i final under dem.
Ja. Det måste varit en sjuk upplevelse, ta i sig hela vägen till final.
Ja, men alltså hela den resan, just där Melby hade kommit till semifinal som bäst mot Malmö 2020 var det. Sen hade de kanske någon gång förr, det vet jag inte. Men, och så var det ju så här att ja, nu har vi har fått hemmaplansfördel. Mm. Gräsmattan är skit. Men, ja. Den är inte så som den ska vara.
Pissarena, som Gustafsson sa.
Hammarby konstgräslag. Planen är inte så bra som den kan vara. Alltså nu har vi förutsättningar. Liksom. Alltså, nu kan vi ta oss till en historisk finalplats. Det har aldrig hänt innan i Melby Stora. Alltså, aldrig någonsin. Mm. Så det var liksom... det var och allting runt om. Och det kändes bara... det var... Man kände redan innan att det var något speciellt på dagen. Och sen då när vi får in 1-0... Vilket som hela det året egentligen. Alltså jag tror bara vi förlorar en match. Ja, mot Värnamo var den enda matchen vi förlorade förra året.
När ni är en man mer också.
Ja.
När vi gör, det är en enda.
Ja, när vi gör första målet. Ja. Då har vi som sämst kryss förutom Värnamo då. Mm. Och då var det liksom, redan där började det här. Ja, men gör vi mål så vet vi att ja, då har vi som sämst kryss. Alltså,
och så tar de rött. Ja, nu är det klart.
Ja, nej men alltså. Och då liksom då däremot, när vi får första målet mot Bayern så... Ja, släpper vi inte in målen nu så är vi i final helt enkelt. Och så, ja, så det var mäktigt. Det var mäktigt. Det var mäktigt.
Mm. Synd bara att ni inte kunde toppa den med en vinst.
Ja, fast det är någonstans så brukar vi, alltså vi säger det, alltså att alltså någonstans så tar man hellre en sån förlust än att det skulle vara riktigt, riktigt nära och vi typ faller på sista minuten. För Häcken var alltså mycket bättre än vad vi var. Det var aldrig nära.
De hade en riktigt bra period då.
De var otroligt bra och det är liksom så här att ja, man får någonstans liksom ta upp handen och erkänna att ja, vi mötte en övermäktig motståndare. Mm. Någonstans kan det vara skönt också att få en sån. Kanske självklart hade vi hoppats på något annat, men ni fattar lite vad jag menar.
Ja, absolut.
0-0 och vi åker på en kontring och 1-0 i 99:e minuten hade ju knäckt den. Ja, men nu var det så här, ja, de var mycket bättre än oss. Mm.
Det måste ändå ha varit en otrolig grej för gruppdynamiken att ta sig hela vägen till final.
Oh ja, oh ja. Men sen det som någonstans var... Sen så kom vi in dock efter det, en liten tuff period, alltså efter det, för vi mötte Häcken. Vi laddade upp mot, vi hade ju AIK, Bayern, Sirius. Vi hade kryss, kryss, vinst. Så jättebra ut, åker på den här superplumpen. Mm. Kommer 4 dagar senare på söndagen här på Tele2 mot Djurgården, förlorar med 2-0. Ett riktigt bottennapp, jag tror inte vi hade ett skott på mål knappt. Mm. Mötte Halmstad hemma, förlorar där också. Och då var det så här, herregud, alltså från att vara cupfinal till att känna oss oövervinnliga till att helt plötsligt liksom torska mot lag vi ska vinna mot, kändes det som. Och sen så åker vi på, sen vinner vi mot Blåvitt, torska mot Häcken, sommaruppehåll. Och det uppehållet kom alltså rätt så skönt till. Och sen efter det så flög vi lite där när vi slog Malmö efter sommaren. Vi gjorde en jättebra match mot Kalmar och sen så var vi helt plötsligt med på det igen liksom. Så att det är... Sommaruppehållet kom väldigt välbehövligt för oss, tror jag, därför det var samtidigt så mycket, du vet, runt omkring, alltså man brukar säga det här med finalen är släpp, men det var så här, alltså shit, vi hade kunnat vinna cupen. Ja. Alltså typ sådana här, liksom lite tankar var det några dagar hos alla i gruppen egentligen. Ja. Så uppehållet kom nog rätt välbehövligt för oss, skulle jag säga.
Hur skulle du beskriva laget, alltså både på plan och dynamiken ni har, för det känns som att ni är ett riktigt ihopsvetsat gäng.
Ja, nej, men vi är framförallt, alltså definitionen av lag, typ söker man på lag så kommer Melby-emblemet typ, höll jag på att säga. Men lite så är det liksom, alla gör allting för varandra. Vi är så otroligt tajta utanför planen. Och vi har tillit till varandra på och utanför planen till 100%. Och vi typ dör egentligen för varandra, mer eller mindre. Man offrar allting för varandra. Och att veta det liksom, att shit, det är nästan ens bästa polare man går ut på liksom, och ska möta ikväll, säger vi då, Hammarby för 25 000 kanske, eller vad det blir, 20 25 000.
20, ja. 20, det skulle jag tippa på.
Ja, 20 miljoner var
ja. Ja, men liksom, alltså, ja, liksom man går go to war liksom med ens vänner.
Ja, jag tror jag, om jag fick välja ett lag som jag tror jag hade haft det tuffast mot, så tror jag Mjällby hade fått min skalle att flyga av plan. Alltså.
Ja. Vi kommer in på Svenska Cupen lite senare när vi pratar om det, men jag skulle bli imponerad om Hammarby kommer vidare med 2-0 liksom, för att ta sig vidare då. Ja.
Nej, men så är det också liksom, vi vet ju det också liksom, att vi är ju starka och vi är ju egentligen bäst mot lag som vi inte ska vinna mot. Alltså den här underdog-mentaliteten. Typ som, det finns ju inget roligare för mig då, till exempel, jag kan bara tala för mig själv, men jag vet ju att det är många som känner samma sak, att kliva ut på fullsatt mot Djurgården, Hammarby, AIK, Malmö, Blåvitt, nu är inte Blåvitt där de ska vara kanske, men ni fattar liksom den här storlagen. Alltså det finns ju ingen mer motivation att hämta. Alltså du har allt att vinna. Mm. Och det är väl någonstans så, ja, den här liksom underdogen, alltså hela tiden och liksom slå mot de stora ettarna. Mm. Liksom 6 poäng av 6 möjliga mot Malmö förra året. Mm. De vann SM-guld, det är så här.
Det är en bedrift.
Ja, vi liksom, det har med aldrig gjort innan till exempel. De har aldrig slått Malmö 2 gånger.
Nej, men då gör man ju något rätt.
Då gör man något rätt, och liksom hela den här grejen att ja, vi kan göra det omöjliga möjligt, som är liksom en väldigt viktig punkt som vi alltid talar om, typ. Och det är väl lite det vi står för spelare, skulle jag säga. Mm.
Mm. Ja, hur skönt är det att ha kvar Löken nu i organisationen här?
Ja, jätteskönt. Jag är väldigt nära vän med Löken utanför. Han var en av dem jag klickade bäst med. Jag såg han nästan som en storebror, farsa liknande typ i laget, och har god kontakt med honom fortfarande. Och det var jobbigt, kan jag inte sticka under stolen, med att han inte fick förlängt. Det hade jag verkligen önskat att han fått. Men en fantastisk människa och en fantastisk fotbollsspelare, och han har betytt alltså förmodligen mest runt om Mjällby för mig. Och att jag har kunnat, att jag har trivit så bra, att jag har gått så bra, så att att ha kvar han då inom Mjällby. Men sen så vet jag, oavsett om han hade varit kvar, så vet jag att jag ändå kan ringa liksom. Ringa honom ifall det skulle vara strul med någonting. Så att han är guld faktiskt. Mm. Ja.
Hur upplevde du den situationen? För det var ändå rätt stort medialt tryck kring det. Alltså så att han inte får förlängt. Och, ja, men det var ju uppmärksammat. Hur var det inifrån att följa det?
Nej, men alltså, vi alla spelare tyckte det var tråkigt, för att Löken är en sån otroligt god gubbe. Han är jätteskön att ha ett omklädningsrum. Börjat höra lite sämre målen, men annars är han liksom, han är...
Avgörande mot Malmö ändå.
Ja, helt på egen hand nästan, höll på att säga, men han är liksom super, och så det var såklart jättetråkigt. Sen så vill inte vi spela lägga oss i allt för mycket. Nej, vad som sker utanför så, men det är klart att det gick ju inte obemärkt förbi att man hörde, och det var lite synd att det kom, alltså så direkt efter säsongen, att det blev lite så negativa blickar riktade mot Mjällby. För det är en fantastisk klubb och allt sånt. Så att, att det kom där var lite synd för klubben. Och sen så, som sagt, jag ska inte uttala mig om allt som hänt, för jag vet ingenting. Men själv, jag kan bara säga att det var tråkigt att Löken inte fick förlängt. Yes. Det tycker ju alla.
Snyggt. Absolut. Herregud. Ja. Vi kör lite inför avgörande match här. Vad tror du, tänkte jag säga.
Men vi kan ju börja med vad du tycker om grupplottningen. Vi kan börja där.
Ja.
Alltså jag skulle nästan säga att det här var dödens grupp liknande, definitivt. Alltså Sundsvall så är ett litet jokerlag kanske, vet inte riktigt vad man har dem så. Västerås, ja, behöver inte tala om hur bra de har gjort det. Hammarby är Hammarby. Alltså sen in med Kim Hellberg. Alltså bra, fantastiskt fotbollslag. Och sen då Mjällby, alltid bra i kuppen.
Stora tunga Mjällby.
Ja, alltså. Nej, men liksom, det är ju så. Så att det var ju liksom väldigt ovisst på förhand, skulle jag säga. Om jag bara som, alltså objektiv sett. Så ja.
Du bara, vart i Luleå? Vad är Eskis minne? Vad är de lagen? Kom igen nu.
Ja,
herregud. Ge mig något.
Ja. Nej, men så, nej, väldigt inspirerande låtning fick vi, skulle jag säga.
Och hur tycker du gott?
Jättebra.
Fläckfritt.
Svårt att klaga.
hur är det på att stå på sidan? Det måste ju vara lite tråkigt såklart.
Ja, nej, men det är det ju såklart. Men sen samtidigt så, alltså, ibland liksom där när vi hamnar underläge mot Sundsvall, så är det ju så, shit, nu är jag är inte på plan. Inte för att en målvakt kan göra mål så sätt, ni fattar liksom. Men alltså att det här, den här känslan av att inte kunna påverka någonting så. Självklart gör du alltid du kan, alltså utanför liksom pusha och sånt, men att liksom inte vara, när det avgörs är såklart, alltså klart det kittlas extra mycket, för man hade offrat en hand för att vara idag liksom.
Det är ju lättare att bli nervös på sidan än just på plan.
Ja, det är, nästan är det ju så, självklart, för just för att du inte kan påverka det på det sättet. Ja.
Vart du lika sned som Hasse Larsson när Hammarby fick 3 hemmamatcher?
Nej.
Fullt förståeligt dock. Jag är med.
Men grejen är, som han också sa, det är ju inte Hammarbys fel, utan det är liksom, han riktar det ju liksom mot förbundet. Men sen samtidigt, alltså, ja, jag ska inte gå in, det är inte min boll och strid att ta så, men att få, alltså avgörande matchen liksom här på Tele2, det är svårslaget. Så att det är klagan och ingen
fan, på. Ja, fan, vinner ni nu, det är väl roligare.
Ja, exakt.
Ja, men vi kan ju gå in på dagens drabbning. Vad tror du inför?
Alltså jag tror ju, eftersom Hammarby behöver ju gå framåt, så tror jag det kommer bli en matchbild. Hammarby har mycket boll, men där vi också kommer ha en del boll, tror jag. Det kommer inte vara så jättemycket buljande i början kanske, tror jag, utan ja, en rätt spänn matchbild tror jag. Kanske inte sprudlande med målchanser skulle jag inte, om jag får tippa det så, utan jag tror det kommer vara en kontrollerad matchbild från båda lagen. Ingen kommer offra så mycket i början med tanke på att det är saker som står på spel, och sen har ju vi alltid resultat att spela på såklart, vilket kan vara en nackdel ibland, för att då blir man lite så här, men vi har kryss och lite så, men ja, det är oviss faktiskt, men jag tror vi vinner med 2-1.
Snyggt. Ja, okay, ja. Hur många bollar behöver de vinna med?
2-0, 2-0, 2-0. Förlåt. Din håller 0-0.
1-0 räcker väl?
För Bayern.
Ja. Ja, det är ett mål. Mm.
Men sen så vet inte jag riktigt hur det blir.
Ja, just det. Du ändrade till 2-0. Ja. Jag tänkte att du menade 2-0 till resultatet.
Ja, nej, men det här med... jag är inte riktigt säker hur det blir. För om Västerås, det är väl någonting att jag tror alla kan hamna på 5-3.
Ja, just det. Exakt, målskillnad. Så att det blir fair play och allt sånt. Ja, det kan bli riktigt.
Det
kan
bli gula kort och grejer. Ja. Så det ligger ni inte bra till, va?
Nej.
det finns några kort i det.
Ja, det finns det. Kortbenägen.
Vilken spelare skulle du flagga in för som du tror den här matchspelen kommer passa den här spelaren mest?
I vårt lag?
Ja. Jag känner att typ en Stål kommer att må jättebra i en sån här match.
Ja, Stål mår bra.
Han mår bra.
Jesper Gustafsson mår bra. Grisig.
Jag älskar honom. Ja. Jag älskar honom.
Manne kan ju få det fint.
Ja.
Om Hammarby står högt och han kan gå
verkligen
på djupet.
Snabb och otroligt bra i det felvända. Ja. Alltså väldigt bra ut. Ja. Så att nej, det finns en del spelare som kan gilla det, tror jag.
Ja. En snabb inflik bara. Ja. Var du med när Adam Ståhl tog in den här flaskan nere i Köpenhamn?
Ja.
Jag vill höra lite snabbt om det. Hur uppfattade du det? För vi pratade med Daniel Stensson i Sirius om det. Så.
Ja, det var nej, kul. Men det var ju, alltså Ståhl har ju sen han kom till Mjällby mött Sirius 5 gånger och vunnit alla 5 gånger.
Ja.
Vilket det är, vi slog dem i kuppen. Och det sjuka är att förra året så mötte vi dem ju 3 gånger.
Mm.
Vi gjorde 3 mål på dem varje match. Så 9-4 tror jag det slutade på en målskillnad. Mm. Och sen så 2022 vann vi hemma med 3-0 och borta med 1-0. Så han har 5-0 på dem och då så stod det 5-0 på skylten.
Ja, det är klass alltså. Särskilt när de också tar det på ett roligt sätt.
Ja, de skrattade också. De tyckte det var lika roligt som vi nästan. Så det var, det var sjukt.
Är han klassens clown? Det känns som det.
Han gillar spexa, stod han.
Är det han och Strand på samma kant? Det blir det väl?
Kör Stål åt höger. Ja, man vet ju aldrig vad svenska spelar. Jag tror han kommer spela vänster idag. Så jag tror att de kommer möta varandra.
Alltså. No.
Jag tror det lutar.
Stål är han i guld.
Jag tycker han är otroligt rolig. Ja.
Det blir möte med 2 rutinerade mål. Jag sa det till dig innan inspelningen här. Det brukar ju vara du och Dovin som står i varsitt lag. Ni möter, alltså, ni konkurrerar ändå i landslaget båda två också.
Precis.
Så det är synd att ni inte får möta varandra.
Ja, det får skriva till dem.
Han har varit med här. Ja, vi gillar honom faktiskt.
Ja, verkligen.
Ja, Oliver är skönt.
Vi avslutar med lyssnarfrågor. Så det är de som har skickat in till oss och undrar lite över något. Vem har jobbiga skott i Allsvenskan? Har du någon motståndare som känner fasen, hans doja är jobbig alltså?
Ja, Saletra hängde ju en frispark. Han är där, Besara är definitivt där. Leach Holm skjuter som en häst.
Som en häst?
Som en häst sparkar.
Som en häst sparkar.
Ja, ja.
Nej, men om det är 3 stycken så får jag väl säga de 3 tror jag nu som jag kommer på så här på raka.
Det är alla på ett mittfält.
Ja.
Ja, det är ingen anfallare som känner, han får in den på skeva vinklar och det är mittfält distans.
Ja, men alltså, om jag tänker på det, vet, just det här tillslaget så får jag nog ändå säga dem. Ja. Sen så finns det självklart anfallare som har bra avslut. Mm. Men, ja.
Vem från U21-landslaget är du närmast?
Ja, det blir ju Mjällbygubbarna ju. Ja. Noah, Otto och Noah.
Ja. Ja. Snyggt. Det är ett gäng därifrån.
Ja, faktiskt. Ja. Faktiskt.
Det är inget fel på den akademin.
Nej, de har lyckats.
Ja. Snyggt. Vem är den bästa spelaren du har mött när du varit ute på landslagsmatcher?
Nu spelade jag ju inte just den matchen jag var på bänken. Det var när vi mötte Italien 2021. Då spelade Tonali.
Mm.
Så jag får ju säga Tonali då.
Mm. Ja, det är ganska bra.
Han är rätt okej.
Ja. Snyggt. Många frågar, vart kommer hjälmen ifrån?
Ja, nej. Alltså den jag har nu på mig, alltså var den kommer ifrån.
Ja, jag antar det.
Många frågar om hjälmen.
Ja, alltså Alltså menar vi nu alltså varför jag har den, alltså det är det,
eller? Ja, om de undrar om den vart den är ifrån, vilket märke eller något.
Många som bara allmänna frågor om hjälmen.
Nej, men märke är ju KLA då, samma handsmärke som jag har.
Okay.
De har fixat hjälm nu för att jag ska kunna ha den också istället för att ha Adidas på mig. Så ja.
Och anledningen har vi gått igenom.
Ja, precis.
Så då får man gå tillbaka avsnittet, eller? Ja. Vem är den tuffaste spelaren i Allsvenskan att möta?
Allsvenskan. Alltså för mig då som först och främst möter kanske anfallare och sånt. Men sen då på fasta situationer, till exempel, så måste ju Pontus Jansson ju ett monster. Alltså så i luftrummet, det är ju. Så han är ju svår att möta så. Sen finns det många anfallare som är, alltså Erabi måste jag säga, jag känner hans landslaget, men han är så här, han slutar inte springa. Det är enormt jobbigt när liksom han, och så är han ju snabb med och stark. Så när han kommer och liksom andas en i öronen så är det lite jobbigt. Så är det.
Vem styr musiken i Mjällby?
Jag är en av dem.
Det är så?
Definitivt. Sen så har vi Stål.
Såklart.
Stål måste vara där.
Techno då eller?
Nej, det är, han kan spela allt möjligt. Okay. Alltså, han kan chocka med gangsterrap, tungrap till att lyssna på Luis Capaldi. Liksom.
Ja, okay.
Så han är bra. Sen kör Silas ibland sitt afrikanska.
Ja, ja.
Jag kan uppskatta det, men det är inte alla som uppskattar det, för de förstår inte riktigt vad de säger. Ja. Men, så att vi är några som snurrar runt på det ibland.
Vad bjuder du på för musik?
All lyssnare snarare. Det kan vara allt från Whitney Houston till liksom...
Till Lizzy.
Ja, till Lizzy, precis. Ja. Så att ja, nej, allt möjligt.
Vad är din dröm med fotboll?
Att spela i en så bra liga som möjligt.
Mm. Har du någon som du föredrar?
Det är väl Serie A eller
Snyggt.
England.
Bra, bra val. Ja, det var den sista.
Ja.
Kanon. Då får vi tacka för att vi fick låna din tid.
Ja, tack själv.
Och att du ställde upp på det här.
Väldigt roligt att vara med.
Ja, det var riktigt kul faktiskt.
Ja, verkligen.
Ja, du har varit en lite små favorit tycker jag. Faktiskt. Jag måste säga det. Det var därför jag frågade.
Riktigt kul. Ja.
Kanon hörru. Och vi tackar alla som lyssnar.
Det gör vi. Och följ oss på sociala medier. Det kommer feta grejer på gång alltså.
Ja, det är många projekt på gång.
Ska specialisera oss lite med ungdomsspelare bland annat. Att se in fler sådana än bara etablerade A-lagsspelare i Allsvenskan. Och lite folk utomlands och damspelare, så att vi ska...
Bredda oss lite.
Ja, men bredda och specialisera oss.
Ja. Sen när Noel är i Italien, då är vi där också.
Exakt.
Ja.
I Parma Kanon. Kanske.
Ja, just det. Ja. Kanon. Ha det bra allesammans.
Ha det bra.
Ha det fint.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.